Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Låga. 1,52,
inget
könsår.
Men gud, trycker play.
Så låter vinet flöda nu, Micke. Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Kasanovic och Anton Renström. En stor applåd!
Hej!
Så man klappar inte så. Du klappar som en sån här liten säl.
Ja. Det var gulligt. Det kanske är så jag klappar.
En liten sälklapp.
Vad skulle ni vara för djur om ni var djur?
Alltså så ett djur som man önskar att vara eller ett djur som man uppenbarligen ser ut som eller som beter sig som?
Säg båda. Sa jag att jag hette
Olsson, ja.
Ja, visst. Mm. Ja.
Alltså jag skulle nog vara en golden retriever.
Ja. Alltså, och vilken är det? Är det den du ser ut som eller den som...
Jag vet inte om jag ser ut som. Jag ser ut som en gammal golden retriever, men jag skulle vara en golden retriever.
Just det.
Mm. Vi tittar på svansen åt allt och är jätteglad.
Ja, fast det är inte riktigt sant. Nu förenklar du dig själv.
Ja, ja. Men gud, förlåt. Skulle vi komplicera?
Håll tyst nu, Micke.
Du tog den lätta. Nej, men jag kör också på en hundras. Och jag skulle definitivt vilja vara en bulldog.
Mm. Fransk eller?
Ja, men jag tror att jag skulle vilja vara fransk, men naturligtvis skulle jag ju säkert vara en amerikansk. Men ja, en fransk bulldog, absolut.
Förlåt, nu låtsades jag som jag kunde, jag har ingen aning vad det är.
Det lät jättebra, det lät jättebra.
Berätta, varför en fransk och inte en?
Men fransk...
'Cause he's classy.
Exakt! För att jag vill ha en liten basker.
Såklart. Han tycker om bröd.
Jag tycker om bröd.
Jag visste inte att det var det som gjorde de franska, förlåt.
Jo, men du kan inget.
Du kan väl det franska köket, den franska kulturen. Ja. Det är klart att jag skulle vara franska, Robin. Du då?
Är rumpnis ett djur?
Nej, men...
Eller grådvärg.
Grådvärg.
Alltså rumpnisse, jag kan...
Jag bestämmer nu att det får vara djur. Jag är en rumpnisse. Varför då?
Oh my God.
En kåt rumpnisse.
Speaking of which, jag tycker fortfarande att ordet tarmtroll för bög är ett av de roligaste och skärmigaste orden.
Vad sa du för något?
Tarmtroll.
Oh, gud. Jag har faktiskt problem med det. För att jag hör alltid fel att det är tandtroll. Och sen tänker jag att det inte...
Förstår du bara, alla... nej, jag har ingen tandtroll.
Vadå, jag har ingen tandtroll.
Du bara... Jag borstar.
Jag vet inte om att jag blir förolämpad.
Men Micke, när har du hört någon säga tarmtroll?
Alltså jag
varje sett, gång han har sex.
Jag har nog bara sett det skrivet, men jag tyckte det var lite, alltså, för mig, du vet, så här, för mig så är det lite så här, gud, barnsligt fint.
Inte det vill man ju ha.
Nej, men det
kanske... Du tror fortfarande på tandfen och sådana saker?
Nej, nej, det gör jag nog inte.
Men tänk om tandtroll var Henrik, som tandfen, men... som John Blund, ja. Och så tarmtrollet.
Ja. Nu kommer tarmtrollet.
Vilken mörk saga det blev plötsligt.
Alltså,
tarmtrollet besöker mig på natten.
Ja, men det är så roligt. Men det är ju så här, det är ju den liksom, när, jag tror tarmtrollet kommer till bögar när de liksom, när de...
När de behöver en tarmsköljning.
upptäcka sin sexualitet. Typ, ja. Så här. När, typ, så när Thomas Karl hela stoppade in sin mammas läppstift i stjärten. Det är då som tarmtrollet kommer.
Då säger mamma, nej, nu har jag bestämt att tarmtrollet har varit här.
Ja, när Thomas inte får ut läppstiftet ur stjärten. Ja. Mamma ska gå och lägga sig med det. Då kommer tarmtrollet på natten.
Men hörni, på tal om det här att stoppa in saker i stjärten. Och då inte penis.
Mm.
Det här när folk håller på och stoppar in olika saker, typ som sillburkar och sådana saker.
Men är det sill i då?
Alltså, lyssna på det här. Jag har ju en kompis som utbildade sig till läkare. Som jobbade och gjorde sin... Under den här utbildningen så måste man vara på olika avdelningar. Han var bland annat på en väldigt känd...
Tarmtrollsavdelning.
Ja, han var på en tarmtrollsavdelning. Hade bara med tarmtroll att göra. Nej, han jobbade på en akutavdelning här i Stockholm som är ganska känd. Och... No joke, men det kommer in så mycket människor som stoppar upp så konstiga saker i rektum. Och det är årstidsrelaterat.
Berätta, det är nyfiken.
Jul, då kommer det kanske en liten inlagd sill. Det kan...
Så många frågor.
Alltså okay. Burken då, inte bara själva sillen.
Nej, tyckte, inte bara sillen.
Du ska konsumera det, sillen.
Exakt, det är en burk med en hemmagjord inlagd liten sillvariant. Midsommar lika så, och så vidare och så vidare. Det är vidrigt. Tänker att få den här glasburken, man trycker upp den här glasburken i rektum, fylld med mammas inlagda sill.
Men du måste fråga, för det här blir ju, vi måste ju nyansera det här lite grann. Okej. Okay. Så man är lite kåt. Vi väntar upp något i stjärten. Ja, det finns ju, om man väljer, av allting i ens hem, om man väljer mammas inlagda sill.
Currysill.
Jag kan inte bara ta det som ett randomness. Det är ju någon form av Oedipus.
Ja, precis.
Upptäckt där, odiskuterat där. Det är ju liksom en tyst förnedring av mamma. Och så mamma gör mamma ill. Alltså, ja. Det mamma representerar. Det
yttersta passiv-aggressiva grejer, för hon kommer aldrig kunna
veta. Hon kommer aldrig veta.
Nej.
Någonsin. Om hon, om, och en gång, om hon är läkare på akutmottagningen.
Men vänta nu Anton, nu jag blir nyfiken, var det all, liksom bägge könen eller var det en övervikt på endera? Eller, ja.
Det är ju...
Och varför hatar du din mamma sill?
Ja, exakt. Jo, jag kan börja med att jag hatar... Nej, jag älskar min mamma. Puss, puss. Men nej, det är övervägande män. Och det är övervägande män som kanske har kategori äldre. Och det är nödvändigtvis... Det vet man kanske inte vad de har för läggning. Men det är... Oftast kanske inte den generella homosexuella mannen. Utan det är kanske en mer experimentell, till synes kanske eventuellt annan sexuell läggning på mannen.
Men det är roligt för att det här, vi har ju pratat om det, när vi inte om det var i vårt röven-episod eller vad det var. Vi har pratat om stjärten och då pratade om sakerna vi har stoppat in där när vi var små. Så kan man ju se som att straighta män som liksom börjar experimentera med sin stjärt, de genomgår samma fas som vi gjorde när vi var tonåringar. De är mycket senare i upptäckandet av sitt anus.
Mm-hmm. De vill ha någon typ av anal stimuli.
Ja. Men, och vad är bättre än sill?
Nej, men sill, alltså sillburk. Och det är ju inte den här lilla sillburken, utan det är mellanstorleken.
Familjepack.
Nej, det är inte ett radband. Det är inte den här, vad heter de här, kula geisha. Det är inte kulorna som åker in så. Nej, utan det är den här mellan vanliga basic-storleken.
Men alltså, nu kan jag ju tycka att det är ett lite udda val av alla grejer man har hemma. Men samtidigt. Så jag är inte förvånad att det inte är män som är bögar. Därför att bögar,
det är återvinningsbart.
Va?
Det är återvinningsbart.
Men jag tänker att bögar har till i alla fall tillgång. Som bög så har du passerat gränsen. Så då har du tillgång till sexliga saker. Du kan köpa en dildo hemma. Men som straight man som vill utforska sin prostata. Alltså, och framförallt om du är äldre och kanske lite pryd. Och liksom inte sexbutiker. De behöver hitta föremål. Sen är det ju väldigt olyckligt att ta en burk.
En glasburk, det känns ju lite risky.
Så att på riktigt, alltså, vad är det vi rekommenderar? Så stearinljus.
Men stearinljus är ganska bra. Och den kan man ju
böja till.
Ja, jag tycker det är lite hårt kanske. Alltså, så här.
Ja, du vill ha mjukare.
Nej, men stearinljus kan man forma till i badet, har jag hört. Ja, men det här gjorde jag när jag var typ 12 år eller någonting sådär.
Alltså du var så avancerad på riktigt, Robin, för det hade inte, jag hade
liksom, alltså, den roligaste,
inte upp.
Men det här jag pratade om, det absolut roligaste var när jag backade upp på en mopp.
Nej, det har du inte berättat.
Det har jag någon gång. Då satte den på golvet och backade upp på den där på toaletten.
Får du för mopp?
Men mopp.
En skurmopp?
Det var en skurmopp.
Vadå med själva mopphåret?
Ja, men för då hade jag haft liksom batterier i stjärten. Jag hade haft liksom någon form av läppstift. Ja, men då tänkte jag, jag är redo för någon större. Då backade jag upp en mopp.
Alltså jag är lite avundsjuk på att du upptäckte så tidigt. Alltså jag upptäckte inte min röv förrän...
förrän den där mannen upptäckte den.
Vadå upptäckte inte du röv?
Alltså, ur ett sexuellt perspektiv, jag menar, jag visste ju att
av njutning.
Av njutning, precis. Mm. Det var långt senare, så att jag hade aldrig det experimenterandet.
Jo, men det hade jag.
Gud, jag är inte avvist.
Men vadå?
Jag har en sak att säga om filburken bara. Ja. Kan det finnas en värld där han försökte göra en tidskapsel? Sa ja. Han vad det var i silburken? Kanske var det bara en silburk, men kanske var det ett litet brev.
Vem
det var en liten USB. Alltså lite sådär, han kanske... Ja, det finns inte något lite fint och naivt att det var ett meddelande till någon. Kanske var ett meddelande till läkaren.
Ja, vem vet. Och lite så här självmordsbenägen att man vill ha en glasburk som eventuellt också går sönder och river sönder hela tarmkanalen.
Så öppnar läkaren så står det bara, vill du gå ut med mig? Ja, vi tar en jingel på det.
Jag har funderat på ett ämne som triggades lite grann av att lyssna på förra veckans avsnitt när ni pratade kring våran straighta kvinna som hade straighta kvinnliga lyssnare som hade mejlat in kring ja men, lite grann en bond där hon hade gift sig och undrade om hon hade sakat liksom sina vänner och det blev liksom i det här ja men, feministen kontra livet egentligen. Idealbilden och det som slog mig var
hon hade svårt, är det svårt alltså, som många har tagit upp, hur kan man vara kvinna i en normativ familjesituation och fortfarande vara feminist?
Just det.
Går det per
precis
se,
alltså, det är egentligen så här, måste man alltid leva som man egentligen vill i idealvärlden och så vidare, och det drog mina tankar till att och också i min tanke på min liksom resa där jag liksom har börjat fatta att jag inte vet vem jag är. Där jag har förbjudit mig själv att vara just vissa saker som är motpoler till det som jag har blivit bekräftad för och velat vara på ett sätt. Men och när jag har gått in i det utan att aktivt välja det. Det vill säga att jag gjorde inte ett aktivt val kring att vara den ansvarsfulla storebrodern som alltid gör rationella val. Utan det var ju någonting som jag blev tilldelad och sen så blev jag bekräftad för det och så blev jag bra på det och så vidare. Men det stängde ju så att säga andra dörrar. Och jag tänker att egentligen så är det så att vi människor är inte speciellt, vi är inte en konsekvent person, utan vi tvingas bli konsekventa av omgivningen för att vi får lära oss genom historier. Karaktärer är konsekventa och därför så måste du välja och man kan göra aktiva val, det vill säga att jag väljer att vara horan och sen, men i det så väljer jag också att inte moralisera över madonnor eller tvärtom. Men jag tror att om man som jag då, många av de här valen har gjort helt utan att vara medveten om dem, och då har jag också både hindrat mig själv och andra och blivit snål i det. För egentligen så är allting en paradox. Vi borde vara tillåtna och tillåta oss själva att göra att, alltså, att ena stunden vara madonnan, andra stunden vara horan utan att vara såhär, men gud, det där är inte du. Som jag upplevt att både jag har fått höra och sagt till andra och så vidare. Så min fråga är väl egentligen, har ni gjort det mot andra eller mot er själva?
Och förtydligandet är då att om du då har valt en sak till en del av dig själv till bekostnad av att vara flera saker.
Ja.
Jag menar, och jag tror, om jag pratar från min egna...
Vänta, där. Nej. Vänta.
Så pratar jag lite grann.
Det funkar inte, det är mig.
Det fungerar inte min. Har den åkt ut?
Nej. Prova igen.
Pratar jag igen?
Nej. Nej, det var jag. Där, prova.
Är jag tillbaka?
Nej, nu är du tillbaka.
Är jag tillbaka?
Förlåt, vi kommer inte klippa bort det här för vi klipper inte programmet mer. Så nu kommer vi höra det här. Toppen. Ah,
jag är här.
Kör.
Tack. Jo, men... Jag tror också när man blir applåderad genom hela livet för sin egen eller för de egenskaper som tillskrivs en väldigt väldigt tidigt, så är det svårt att bli en annan person. Jag tror att det är väldigt lätt att man får bekräftelse av applåderna efter vägen, och oberoende på vad de applåderna är så krävs det väldigt mycket av dig som person mot dig själv för att våga bryta dem. Sakerna som du får den här positiva feedbacken av. Och om jag ser till mig själv då, jag har fått väldigt mycket positiv feedback för att jag har varit ordningsam och man har kunnat lita på mig och man kan lägga saker på mitt skrivbord. det kunde man kanske inte när man var 6 år, men att man kan säga att jag är en ordningsam person som tar ansvar för saker och ting. Och jag har alltid känt det genom både grundskola och gymnasium och arbetsliv att så här, Anton är en rekorderlig person som man kan lägga, man kan lita på att saker blir gjorda och att det finns någon typ av kontroll hos den här personen. Och det är ju någonting som jag har själv klappat mig på axeln, att jag är den personen. Jag är den här personen som har löst de här sakerna. Tills att jag känner att jag kanske inte vill vara den här personen. Jag kanske vill vara en annan typ av person. Jag kanske också bara vill sitta i ett rum och fundera över saker och ting. Och sen kommer någon och knackar på och jag tittar ut som ett frågetecken. Utan att ha ett svar på saker och ting. Men...
Vad har du velat vara? Vad händer? För jag menar, nu berättar du om det som du är. Vad har du gett avkall på?
Jo, men jag har gett avkall på någon typ av som jag ser det, någon typ av glädje att gå till saker och ting som jag har brunnit för att inte bejaka nuet utan vara mer i framtid.
Har du arbetar du på det?
Ja, absolut. Mm. Det gör jag. Och jag tycker att det är kul nu när jag har blivit så pass vis med åren att jag skiter lite grann i om folk tycker att jag inte gör det jag borde göra. Och att jag kan känna att jag kan ta en annan roll. Och när jag träffar nya människor så behöver jag inte komma in i ett rum och vara en viss typ av person. Jag kan vara en annan person. Och jag kan välja det själv när jag på lördag förmiddag ska på fest på kvällen. Så kan jag bestämma mig själv. Så här, vill jag vara den här personen eller vill jag vara den här personen? Eller så får vi se. Sen får vi se vad de andra ger mig för någonting när jag kommer dit, vad jag får vara för någonting.
Det är ju lite kul när man går på en fest där väldigt få känner den. Mm. När man liksom faktiskt få möjlighet att liksom testa sig själv. Att inte vara exakt som man brukar vara. Mm. Min vanligaste är att jag inte är clownig. Liksom. Att jag sätter mig liksom lite i ett hörn och ser vad kvällen tar mig, så att säga.
Och det är när man har nya relationer, men det är också roligt att testa det här när man har befintliga relationer på ett arbete, att när en chef säger så här: nej men Anton, ta det här nu vet vi, det här blir perfekt utfört, och jag känner bara fuck you, du har inte en aning om att jag kommer utföra det här, för jag kanske kommer vara sjuk imorgon. Mm. Jag kanske inte alls kommer att följa upp det här.
Men vad är det konstigt ändå att man bara, för det är ändå en positiv och bra egenskap du beskriver i grunden som liksom av alla premierar. Så det finns liksom ingenting negativt i att liksom vara någon man kan lita på och som är som ställer upp och alltså är rekorderlig person som du säger. Och att det är intressant att den inte kan få lov att vara förenlig med till exempel. Nej, men du undrar, vad är det du känner att den inte kan vara förenlig med? Det är väl det. Vad är det direkt? Är det typ att få vara en sån som fuckar upp? Mm. Att göra fel? Att
vara den personen som man inte riktigt vet vart man har.
Och varför vill du vara den?
För att det är mer spännande. För mig.
För vem?
För mig är det mer spännande. För mig som inte har den personligheten är det jättespännande att få gå ut i det landskapet och känna att i den här kontexten kan jag vara en person som du inte kan lita på. För mig är det jätteutvecklande att vara den som sitter med armarna i kors när någon säger så här: vem ska boka bord på restaurangen? Och jag tittar upp i taket och bara, har ingen aning.
And this is why we have team building experiences. Alltså på riktigt, så här, ja. When things get down, vem kommer kasta sig i forsen för att dra upp de andra? Alltså så det kanske inte är Anton.
Nej.
I den.
Nej.
Du vill inte bli bredd.
Men för nu när jag lyssnar på det Anton, så någonting som jag slås av, och det här är liksom en ren fantasiprojektion, så du får säga stopp om jag har fel, men för mig så har du är nog en av de personerna jag känner som har starkast självkänsla. Alltså du är så här, det jag upplever att det är himla svårt att gå fram till dig och så här, knuffa på dig utifrån ett självkänsloperspektiv.
Men det här har vi pratat om, just det, exakt det här om Anton.
Har vi?
Ja.
Inte, då var inte jag med.
Jag tror inte vi har pratat om det så mycket i podden. Men jag tror att vi har pratat om det.
Jag är ganska säker på att inte jag har hört det. Och då menar jag inte att du är en toffel. För du kan verkligen tända till. Men det är ju liksom, det är inte så att du sen går hem med det här och liksom, jag har nog snarare varit en sån person som så här, har tagit åt mig och liksom integrerat det där och liksom låtit det där buckla till min självkänsla, whatever. Och jag tänker att för om jag då tar det med i beräkningen när jag lyssnar på dig, för just det här att vara oberäknelig, det finns ju en lekfullhet och en barnslighet i det. Det vill säga, sluta plocka in mig i det här vuxenfacket. Mm. Jag är mer än så.
Exakt.
Och jag blir jätteglad när jag hör det och lite så här, gud, jag önskar att jag var där, för jag är fortfarande så här, gud, vilken hemsk tanke på att någon skulle bara säga, men den där Micke är oansvarig. Så att jag blir glad när jag hör det.
Först vill jag säga tack, för jag tycker det är en jättefin komplimang att säga att någon har en bra självkänsla. För mig är det super, super viktigt att man som människa hittar dit. Och en av mina livsmål är att jag ska älska mig själv så pass mycket så att jag bara skiter i vad alla andra tycker.
Mitt i hus är guld. Men det är olika.
Vi har olika mål här i livet. Men
Melania har tagit Trump.
Ja.
Men jag blir superrörd och nästan lite, eller jag blir tårögd, för det har också krävts 20 års arbete för att komma dit jag är idag. Och jag är superstolt över mig själv som har jobbat så mycket. Och jag hoppas att jag fortfarande 20, 40, 60, 80 år kommer jobba fortfarande med de här sakerna.
Vad har du gjort då? Vad är det jobbet du pratar om?
Jo, men jobbet som jag pratar om är att jag hela tiden har ifrågasatt. Jag har ifrågasatt mig själv och testat olika saker. Och ofta fallit tillbaka till den där personen som är förväntad. Men då har jag inte alltid känt mig bekväm.
Du har använt dig själv som en testdocka kring, ja, och justerat dig själv. För
verkligen.
Hitta någon person som du trivs med. Ballt.
Och det är super, för mig är det supercoolt när man kommer till den här punkten då man faktiskt är i en plus minus fas. Och då jag nu när jag är 41 år gammal kan känna, fan, jag skiter i vad du säger. Och jag kan räcka finger och träffen. Jag gör det inte, men mentalt gör jag det. Eller att jag kan säga till en vän så här, ja, men jag finns här, men jag finns inte här på det sättet som jag har gjort tidigare. Jag finns på ett annat plan. Vi måste hitta en annan typ av relation. Och det är väldigt roligt tycker jag när man kan hitta olika nyanser av sin egen personlighet i olika uttryck. Så att man inte är Micke som alltid har svar på saker och ting. Eller man är alltid Anton som projektleder saker och ting. Eller man är alltid Robin som är den roliga personen som kommer in i rummet. Det är ganska tråkigt att vara den personen. Vill man inte ha flera olika nyanser av personlighet så att du ena gången är den här roliga personen, nästa gång är du projektledaren och den tredje gången är du den som vet allt.
Men man ska inte heller, för jag också tänker bara de här personerna har också tagit upp till platser i livet. Det kanske finns en anledning varför man står ut att vara en viss typ av person under en viss period i livet. Men jag vet att mitt clowneri så att säga har tagit mig till platser i livet och där jag sen då i egenskap av åtnjuter vilken privilegiet att befinna mig på de här platserna som jag har velat. Sen kan ni ifrågasätta mitt clowneri. Ja, men vill jag inte vara mer? Nu har jag använt det här. Nu har jag tagit mig någonstans. Nu kan jag förändras.
Nej, men jag tycker du har absolut rätt. Och jag ser inte att det är fel att liksom välja en sak och dessutom gå all in för den. Men jag tror att problemet, i alla fall för mig, har varit att när jag har gjort det så har jag förnekat att den andra sidan finns hos mig. Och när andra har visat den så har jag blivit så jävla ogin. För då har de visat en sida som jag bara, den får inte en vuxen, ansvarsfull, whatever person ha. Så att, Så att egentligen så handlar det inte om att det är ju fantastiskt, för det är precis som du säger, jag kan ju se att alla de här sidorna som jag har haft, som nu jag inser kostar för mycket, har tagit mig till fantastiska platser. Mm. Så det är inte ett fråga om dömande om det, utan för mig så är det snarare det här att när, i alla fall för mig, när jag har gjort det omedvetet, de aktiva val jag har gjort, jag är den här, då har jag kunnat tillåta andra att vara motsatsen.
Och jag kan ju förstå att man så här, för till exempel om man anställer sånt, man sätter upp ett team eller liksom sådär, då är de här egenskaperna någonting som man liksom, ja, men du var det här. Det var därför som du kom hit, så att säga. Att då har någon som bara, men jag vill bara allt. Ja, men du, det här du sa på anställningsintervjun, kan du vara lite av det här? Alltså,
men det är ju skills.
Ja,
det är ju,
såklart.
Det är ju någonting annat. Jag tänker såklart. Så här, ens personlighet kan ju vara mer dubbelbottnad.
Verkligen.
Och att du kan vara både hor och madonna i samma person. Att på fredagskvällen så tittar du på Idol och lördagskvällen så ligger du madrass.
Men inte i den stora liksom, paradoxen i det här. Att vi säger så här, du kan vara madonna hora, fast det kan du inte. Vad är det vi pratar om? Nej, vet du vad? Vi får tillåtelse här och nu. Vi kan prata om det. Vi vet, liksom, vi vet rent intellektuellt och oss emellan så här att det ska man kunna vara.
Mm.
Men strukturerna i samhället, hur folk ser på saker och ting, det finns inte alls utrymme att vara madonna och hora i de flesta.
Exakt, så och det liksom, är det jag menar, att, men det börjar med oss.
Ja,
genom
alltså,
att vi själva förvägrar oss.
Och definitivt.
Ja, men om jag tänker på, vad är det jag själv liksom så här, om jag tänker då, vad har jag då själv varit och inte gett mig själv tillåtelse att vara? Eller vad har jag varit till kostnad av någonting annat? Jag har alltid varit väldigt stark. Liksom så här, jag har arbetat väldigt, väldigt hårt för att folk ska se mig som självständig, som en person som water off the duck's back. Jag dundrar på. Det finns ingenting jag inte kan klara. Jag har älskat alltid när folk tycker att jag är en person som saker bara händer. Jag pratade om förut. Alltså, bara,
effortless. Här,
effortlessly begåvad när jag liksom kämpar ihjäl mig för att saker och ting ska hända. Och allting det handlar om styrka. Liksom. Jag behöver inget. Jag är själv. Alltså jag har liksom,
självständighet.
Jag har självständighet. Jag har paketerat mig själv så att jag bara behöver mig själv och mina skills och det som finns i mig själv. Liksom. Men alltså nu är i en period där jag känner mig supersvag. Alltså jag är ganska ledsen och lite deppig. Och liksom, så är livet. Man kommer in i sådana perioder. I'm fine, så nu behöver inga liksom så här stöttande brev. Eller skicka dem om ni vill. Men förstår ni, så här, jag är
en styrkekramar.
Ja, styrkekramar. Jag är en lite halvdeppig just nu. Av många anledningar. Och den är en ganska så här, när man då ramlar in i de där sakerna som skakar ens självbild lite grann. Det är ju förvirrande. Mm. Alltså så här.
Verkligen, det är superförvirrande. Men jag tycker också att det är det som gör dig som person komplett. Mm. När jag får lära känna Robin som både är glad och ledsen, då är då jag får den rätta bilden av vem du verkligen är.
Verkligen.
För att bara få träffa den här roliga personen, ja men visst, det är superhärligt. Men jag vill ha den andra personen också. Ja. Jag vill ha den här deprimerade, negativa... Jag menar, det är det som är en sann, riktig person. För det vet du, det vet alla vi tre som sitter i det här rummet, att vi är inte på ett och samma sätt hela tiden. Vi spelar ju olika roller i olika sällskap.
Och jag måste säga, jag tycker den här podden är ett... För minst när vi började massa år sedan, så var vi alla ganska stressade över vad vi sa och hur vi blev liksom sedda av folk som lyssnade på oss. Och att jag försökte ändå vara transparent, men det var vissa saker jag absolut aldrig skulle prata om. Nu är jag liksom tvärtom. Jag ser det här som så här, världens tillfälle att liksom typ vara nyanserad och att vara så här typ, gud, jag kan vara alla grejer. Mm. Alltså så här, för första gången i mitt liv i liksom en offentlighet, och även tänker så här att det kanske är superviktigt att vara alla de här grejerna, att vara en fullkomlig med fel bög.
Men
så att säga.
Det där du sätter fingret på det, för att jag håller fullständigt med dig om att strukturerna i samhället tillåter oss inte, de tvingar oss att välja vem är du, och när du har valt personen, ja men då har du så här, du är den ansvariga storebrodern, nej men då gör du inte så här.
Exakt.
Så att, och vi kräver också en konsekvens av varandra då, i det av oss själva och av varandra. Mm. Så att man kan ju se samhället liksom som så här, det är som ett stort kompakt block av små fyrkanter där vi är en av fyrkanterna. Mm. Och det är klart att det är ett problem med det, men jag tänker att för att förändra det här, vi kan inte spränga blocket, vi kan bara sluta vara så fyrkantiga och smitta andra i vår närhet. Sen så till slut när tillräckligt många blir smittade så rasar det här blocket.
Men här är då det problematiska, det är att det finns ju liksom tillfällen att vara nyanserad och tillfällen man inte är nyanserad. The Grindr till exempel, jag återkommer till det här, men det är för att jag befinner mig, oj vad är det här?
För att du är singel.
För att jag är singel och är där. Och att jag är en fucking jävla, jag är fram och tillbaka. Ena dagen är en värsta horan och nästa är jag inte det. Och sen så är jag liksom alla de grejerna såklart. Grindr är ju ganska enkelriktat. Och jag har då pratat med en kille för hur länge sedan som helst. Då hade jag haft sex med liksom hur mycket kille som helst under en helg. Och sen så läste han, jag hade inte sex med honom just, men jag tror han liksom var så tände på att höra vad
han var inte med i hela gruppen.
Nej, och det var nog ingen grupp heller. Jag är inte så mycket för grupp, men jag kan fortfarande konsumera många män. Men då reagerade han, då hade han vill, jag har väl berättat för honom vad jag gjorde, för jag har inte heller frågat någon. Jag har ju många av sex i helgen, då svarar jag på det. Jag tycker inte det är som igen, jag försöker att det inte vara så. Men då har han reagerat på den här texten. Nu ska jag läsa min Grindr-profil, vad som står på ja. Och det är så roligt att vi pratar med Madonna Hora nu, för att det här är exakt det jag tar upp i min text. Heard about the Madonna Whore complex? Well, I don't have that complex, and neither should you. I love confident guys who are not afraid of neither lust or emotions. Muscles are nice to look at, but boring as fuck to talk to. Readers to the front.
Alltså förlåt, jag tycker fortfarande den är så het.
Ja, men den är så het.
Känner mig lite incestuös här.
Ja,
min vän. Usch, sluta.
Ja.
Sluta.
Ska vi avsluta nu eller? Nej, men och sen tycker jag tycker att det är jättemodigt också. Det är supercoolt att du läser din profil så här i podden också.
Jag tänker så här, för jag vet också att det här är någonting som jag bara tänker att det finns många som har sett. Alltså, jag tror att jag ville vara horan, men jag vill också kunna säga, ja, men ibland jag vet att det finns ett problematiskt att bara vara horan, för ibland är jag inte bara horan där. Men han reagerade på det här då, för att jag, för honom var jag ju bara horan då. Och då skrev han ett meddelande till mig. How come the guy who fucked a bunch of guys in one day talks about reading? Och jag svarar, maybe he also reads. Och sen skriver jag, and just like a good book, he also has layers. Och skriver han, of course, just curious. Men här kan vi ju då, det kommer ju inte mitt, här kan jag inte släppa saker. Utan då ska jag ju då.
Är det några emojis eller någonting?
Nej, inga emojis. Nej, ingenting nej, sånt som lättar upp.
Bara text
då. Ja, och då tänker jag så här, okej, men varför jag blir provocerad av honom? Alltså så här, för jag förstår att han vill veta, han vill liksom starta en konversation, han vill föra det vidare. Och han fick reda på någonting om mig som han inte visste innan. Innan var jag en sexgalning. Nu fick han veta någonting mer och han ville liksom egentligen prata om det. Men han väljer ju att göra det på en ton som var så här att han liksom refererade till att jag inte kan vara båda. Och så tänkte jag, men så, det var ju helt fel intervjuare och så här, som jag har gjort mycket intervjuer och sånt. Så tänkte jag, vad hade varit en bättre sättet att
fråga.
Ja, så skriver jag så här. A better question would have been, after having sex with a shitload of dudes in one day, what is the perfect book to snuggle up with in bed after? Mm. Och sen svarar jag på den frågan. The answer to that question would have been Velvet Rage, just because all gay men needs to revisit the structures and norms that defines being gay. Och här kommer det riktiga tipset egentligen. And Helen Zahavi's Dirty Weekend, because of the title, of course. But it feels more current and relevant than ever. Och det här handlar om en kvinna som är, hon blir sexuellt utnyttjad och har massa hon blir trakasserad och hon väljer att bli tokig och bli en seriemördare och mördar alla män.
Och vad svarar han?
Interesting. Så liksom så här, ja.
Nej, men alltså det här är så dåligt.
Men visst är det roligt, för han initierar ett samtal.
Nej, det är inte roligt.
Nej, han initierar ett samtal och han tänker att han ska.
Men vet du, det här är exakt det jag menar med de här fyrkanterna. Så att
jag stressade honom, I freaked him out.
Ja, exakt, för att om vi är en fyrkant i den här fyrkantiga strukturen och vi vet att ja, men den här strukturen är viktig av någon anledning att hålla ihop. Och det du var helt plötsligt mötet, jag är en fyrkant och en cirkel. Och då det, när vi inte tillåter oss själva, då tillåter inte vi heller andra att vara det. För på riktigt, för mig, en sån Grindr-profil, jag hade bara sagt, fuck vad hett. Någon som kan vara både och som förstår att det är en paradox. Och, det är så här, och man kan vara det och behöver inte hålla på att välja. Men han, och i hans fråga var ju, det var ett dömande, det var ett dömande uttryck som en fråga.
Väldigt dömande.
Ja, så att det finns liksom, så att jag förstår att du inte kunde släppa det, för jag hade varit likadan och svarat liksom, och jag hade svarat likadan. Vet du vad? Den här frågan är så jävla oskön. Vad menar du egentligen?
Jag hade blockat honom.
Fast också så här, I get it. Alltså så här, jag kan också, för ena gången har alla ställt den frågan till mig en annan dag. Då kanske jag bara skickat en bild av mitt rövhål till honom. Alltså, kanske inte just den frågan. Men förstår ni? Alltså, det handlar ju så mycket om i såna, vad man, om man är en nyanserad person med massa av de här delarna som jag är, som ni är, så beror det på vilken person man är just den stunden dagen. När någon ställer fel eller rätt fråga.
Men
så how the fuck can we win när vi går runt och är en massa nyanserade personer i
men gör i inga jävla antaganden. Alltså, nej. Det som är fuckupens moder är ju antaganden. Gör inga antaganden om en person, om en situation eller vad det nu kan vara. För det är det värsta. Jag är inte moder Teresa när det kommer till det här. Jag gör också det här. Men när man hela tiden håller på så här, rättfärdigar sitt eget tyckande och tänkande genom att man applicerar saker på andra personer. Som när jag börjar i bögministeriet och folk säger, berättar för mig, vänner så här, berättar hur de andra ministrarna är. Och jag bara, fast really? Alltså, kan jag få lära känna Robin som han är? Måste du berätta för mig vad Robin har för attribut och vad Robin har för personlighet och vad han gör för någonting? Det är oväsentligt. Mm. För mig är det så här, okej, okay, du vill bara så här berätta för mig att Robin är på det här sättet för att du ska känna dig trygg med någonting som är skaver hos dig.
Mm.
Istället för att bara så här, fan vad roligt att du ska få lära känna Robin som har den här problematiken, eller få lära känna Micke som har den här härskartekniken, eller lära känna
Robin, den litterära horan.
Ja, gud. Så jävla jobbigt att lära känna.
Förlåt,
så
trycker vi sitt kort
.blogspot.com.
Ja. Så bra.
Litterära.
Oh. Det var faktiskt bra på riktigt.
Nej, men och för att knyta an till det som ni pratade om förra veckan när Filip hade träffat någon som hade haft någon åsikt om dig som vän. Först och främst, den personen ska bara hålla jävla käften. Man ska aldrig berätta för en kompis om en annan kompis vad man tycker, för det är inte relevant.
Och inte pojkvänner heller, för det kan ju vara den de sen gifter sig med.
Nej, men precis.
Och att man lever med det.
Är så här, det är inte relevant vad jag tycker om någon annans vän eller arbetskompis eller vad det nu kan vara. Skit i det, för du känner inte den personen, du ska inte ha med den här personen att göra. Backa. Men sen så här, du känner inte den här personen. Det är en bild som vi har fått av den här personen. Vi har fått en bild av Micke Kasanovic att han är på det här sättet. Att han är jättekunnig inom det här området eller att han har de här. Så här. Det behöver ju inte definiera dig som person.
Sen ska vi inte glömma heller makten det ger att någon tror sig veta någonting om en och kraften det ger att spräcka den bubblan.
Exakt.
Det är ju någonting som jag använder med den typen av historieberättande retorik kring mig själv använder jag jättemycket i yrkeslivet. Alltså så här, antingen om det är så att liksom chockera med liksom, för jag har till exempel gått igenom väldigt många olika delar i mitt liv. Alltså, om jag går igenom allt jag har gjort så verkar det som att jag har levt 4 liv. Och det kan vara något som är så här, att veta att alla som är här tror sig veta en eller två saker om en. Och sen så använder sig av det liksom att spräcka den bubblan. Det är ju någonting användbart. Och jag tror vi gör det också ganska mycket i, som det här till exempel, där använde jag mig av det. Alltså jag tyckte det var lite roligt också att liksom få lov att vara. Ja, men
det är så intelligent. Alltså det är ju riktigt bra.
Vadå? Vadå?
Dina svar.
Jamen,
jo men det.
Men jag gör det. Jag tycker också att vi måste höja. Vi måste, för jag tänker, kan säga att jag har faktiskt lite mission. Vi måste höja nivån på vad vi tolererar på sociala bögmedier. Man ser så mycket rasism och sexism och liksom chauvinism och alltså, vi måste liksom höja nivån av så här, vi får inte tolerera. Sänka nivån, säger man.
Ja, höjer nivån.
Inte bara i olika sociala medier. Nej, och det här handlar om i livet i stort.
Ja.
Att man så här, om någon säger till dig så här, jo men Robin Olsson är på det sättet. Bara, hur i helvete? Då måste jag ju säga ifrån. Du har ingen aning.
Nej, men folk
du
gör inte det. Inte jag tar oftast fighten i med också när folk som är så här, helt fucking okunniga när det kommer till folk som lever med HIV. Mm. Till exempel. Om man bara, någon gång skulle ha en tekant med någon. Jag tror jag berättat det här. ja, skit i det. Men det var två som bara, vi kan inte ligga med honom. Man bara, varför inte? Och då gick jag ju bananas.
Ja.
Och så tänkte jag så här, det där är såna jävla viktiga samtal att ha. För just på Grindr och Scruff och Gay Romeo, bla bla Cupid. Det är de enda gångerna som vi pratar med folk kring sexuella kontexter som vi vanligtvis aldrig skulle träffa.
Men vet du,
alltså, det är enda gången. Ja. So take the fucking conversation.
Ja, och nu kommer vi tillbaka till det jag menar. För det är de här, alltså så här, fyrkanterna i den här fyrkantiga strukturen. Någon måste börja bryta det. Och det är jätteensamt att börja och vara den som först bryter det. Men tänk då på alla de här fyrkanterna runt omkring som kanske vill bryta det här men som inte vågar. De kanske får mod från att någon faktiskt gör det. Därför att det, för att jag tänker att så här, två saker som är jätteproblematiska med just det här synsättet, och jag vet det för att jag har haft det, och hos mig så är det så färskt för att liksom den här händelsen har hänt så fort för mig, men när jag vet vem någon är, jag slutar lyssna på dem. Därför att jag vet ju redan vem du är. Alla historier du berättar, jag är så här, du vet, jag kastar dem i mitt huvud i en kontext, så jag slutar lyssna efter nyanser. Och helt plötsligt så förvägrar jag dig ens en möjlighet att så här, du kanske berättar en historia och nyanserar den åt ett håll, men nej, jag har låst in dig i det här facket så att jag hör bara de här grejerna. Och sen så just det här på att acceptera beteenden, så hade jag en debatt igår på Facebook med en person som jag respekterar jättemycket kring men så här, vad man accepterar i politiken. För att jag var så här, jag hade nyligen så här kommit ut så att jag kommer förmodligen rösta på Centern nästa gång val, för att jag har liksom, jag tycker att de har hittat en moralisk kompass. Och sen så pratade vi om Hanif.
Nyligen kommit ut som?
Att jag kommer rösta på Centerpartiet nästa år. Och vi hade en debatt kring det, och sen så var det nu en bild som har gått runt, jag vet inte om jag har sett den, men så här, Kapten Haddock skriker en massa saker, och det är alla saker som Hanif Bali har sagt så. Och någon bara postade den, och sen så kommer någon som då är centerpartist och bara så här, ja nej men så här, man måste sluta dra alla över en kam när alla moderater inte Hanif. Och jag bara, fast hej, vänta, stopp ett tag. Det i min värld så får han hållas för att andra moderater i ledande ställning accepterar det. Hade de inte accepterat det så hade de bara, just det här. Och då liksom blev det debatt, och så var jag så här, vet du vad, på riktigt, nu är min röst som på Centerpartiet är jättelös nu. Jag vet inte om jag kommer kunna rösta på er. Och för att det du säger egentligen är all ändamål en helga medlen. Nästa år är det val, då kan vi inte börja ha interna strid. Jag bara, menar ni på riktigt att ändamål en helga medlen, att makten är så viktig att man ska saka saker som är viktiga? Och han bara, ja då vill ditt förtroende lättskakat. Jag bara, vet du vad, nej, jag vägrar. Nej, det är inte mig det är fel på. Jag har hittat värderingar, och vill hitta tillbaka till värderingar där man ska behandla varandra med respekt och mänsklighet. Mm. Jag röstar hellre på ett parti som förlorar på grund av de principerna än som vinner på grund av de saker det här.
Det är ju det amerikanska, ja. De vill rösta på vinnarna. Alltså
ja, och jag är så här, jag skiter i om det inte, om jag kommer rösta på förlorarna, och jag skiter i om ingen annan tänker som jag, för det finns kanske någon annan som läser det här och som bara blir så här, ah, vet du vad, jag tänker likadant. Och jag tänker det är exakt samma sak,
ja,
här.
Men lite igen som man säger i Norrland, för att du har någon jävla skam i kroppen.
Ja!
Du har någon jävla självrespekt och skam, så att du kan inte bara så här, man kan inte bara betta allting på det vinnande laget. Bara, då får vi förlora, nästa gång så vinner vi.
Och därför så är det igen, och jag tjatar om det här, vi pratar för lite om ideologi i Sverige idag. Vi pratar i persondrivet och vad håll tycker med. Vi och känner, men var är samtalen kring ideologi? 60-70-talet när vi liksom genomgick så himla mycket förändring när det kom till politik och så, då var allt samtal var en ideologi. Och man kunde liksom på något sätt man fick en kompass kring var befinner jag mig kring de olika ideologierna. Människor idag har ingen koll på ideologier. De ser liksom så här, partierna har liksom ingen ideologisk kompass. Ja, de tillhör ingenting. Vi måste föra tillbaka politiken ner i ideologin så att vi kan liksom på något sätt manövrera, alltså vi kan ta oss runt bland det på något sätt. För nu kan vi kan inte, allt är känslodrivet, allt är persondrivet och karaktärsdrivet. Så att vi kan liksom inte, vi kan inte ta oss fram som väljare, som
exakt.
Folk.
Exakt.
Nej men verkligen, och det här tycker jag är en jättefin symbolik till det som vi började prata om, just det här att den personen som du är, vad har du för jävla ståndpunkt? Vad tycker du? Vad brinner ditt hjärta för? Är du den personen som du vill vara utåt sett tack vare olika sociala medier, eller den personen du är på din arbetsplats, eller i ditt kompisgäng, eller har du någon jävla stake, eller fitta. Alltså du får ha vad du vill, men bara att du står för någonting och har någon jävla pondus i saker och ting. Och som jag kommer inte att sluta brinna för det här, för har någon egen jävla självrespekt för saker och ting. Våga stå för att jag tycker.
Och det här, men vet du vad, här kommer vi tillbaka till en sak, Anton, som jag tror att för 2 år sedan så hade jag haft jättesvårt att lyssna på dig och höra det som jag hör nu. Därför att jag med min låga självkänsla, och så att du har för mig en himla stark självkänsla. Så att det, jag tror att det, min fantasi är att din självkänsla är så stark och så stabil, och jag vet att du har jobbat på den, liksom jobbat upp den och så vidare, men det kräver en superstark självkänsla att kunna stå i det. Därför att när det blåser på riktigt, alltså jag är fortfarande så här, läskigt.
Fast det är ju därför, förlåt, men om man har till exempel en ideologisk grund att stå på när det blåser, när man, alltså så här, om man i alla fall har som människa, så tror jag på de här grejerna som inte alltid handlar om dig själv, men då har du en referenspunkt till saker och ting i livet. Sen kan den förändras. Din ideologiska grund behöver inte vara den du står på hela livet. Livet förändras och du tycker förändras. Men om vi inte vet vad vi står, om vi inte har någon koll, om vi aldrig har den typen av diskussion, hur ska vi få någon veta någonting överhuvudtaget om oss själva? Men det sagt, ni kära lyssnare, snälla kom med tips till oss och alla bögministeriet lyssnare om man faktiskt vill
om vi ska bilda ett parti.
Nej, men typ så att, om man är en person som söker en ideologisk kompass, alltså, vart står jag? Hur tar jag reda på vad jag själv står? Vad är era tips och tricks? Hur gör ni för att veta vad ni står och tycker kring saker och ting? Vad har varit era metoder? Var har ni hittat information eller liknande? Skicka jättegärna in tips till oss. Det är något vi vill dela med oss till våra lyssnare. Nu går vi vidare.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Halloj.
Halloj.
Vi är tillbaka.
Yeah.
Vad härligt. Jo, jag har upplevt en sak den här senaste veckan som jag inte upplevt tidigare.
Gas.
Det är väldigt, väldigt...
Kära lyssnare, vad ska jag göra?
40 år.
Förlåt, du vet att du måste nyansera mig nu när jag är clown. Jag kan vara med.
Jag vill inte ha ett clown i rummet.
Jag läser även och är en hora. Jag är en rolig läsande hora. Förlåt.
Ja,
förlåt.
Ja, men okej. Okay. En läsande clown hora. Förlåt att du pekade. Okej.
Oxymoron. Ja.
Back to reality.
Ja.
Förlåt.
Har faktiskt lite igen med det här att göra. Mm. Att man kan ha olika personligheter och man har olika erfarenheter som gör en till en person. Jag hade ett mission att jag skulle köpa en suspensoar. För vi ska ha en julfest på Berg School of Communication då vi har en julfest. Och,
är jag bjuden?
Det kan det bli, eventuellt. Nej, men då har jag bestämt att jag ska ha en suspensoar. Så jag går till en butikskedja som heter XXL. För den tycker jag är ett roligt butiksnamn. Att man har döpt sig till XXL.
Väldigt besvikelse när man går in där dock.
Jag vet.
Men de har väl en Grindr-profil också?
Det har de.
Jag lägger med dem.
Men Robin, det är XXXXL. Inte XXL.
Jag tror det var en
Det här är bara lite mer än stor. Nej, jag kom in där. Jag tycker det här är jättejobbigt att jag ska köpa en suspensoar. För mig är det lite så sexigt och tabu. Och det är lite som man ska ha den på kuken. Och lite så här, man ska få en stor bula och så vidare. Men jag går runt där och tittar lite grann. Sen kommer en expedit och knackar mig på axeln lite så här. Kan jag hjälpa dig med något? Jag vänder mig om. Det kan du. Du kan hjälpa mig, tänker jag.
Var det en snygging?
Han var så jävla snygg. Alltså... hela världen rämnade.
Gud, du måste beskriva hur han såg ut.
Nej, jag kommer inte att beskriva.
Vadå?
Då får ni veta min killsmak. Så det här kommer jag inte att beskriva.
Oh my god. Försöker du hålla din killsmak från oss?
Ja.
Oh, vilken lurtjej.
Mission
accepted.
Världen rämnade och jag bara, jo nej, men det är så här att jag ska köpa en susp, säger jag då. För då har jag tydligen blivit tuff. Han bara, okej. Och då är det i sportsammanhang. Jajamän, säger jag. Det är i sportsammanhang.
Vänta nu, as opposed to what? Och jag tar frågan, det är jätteroligt.
Och jag bara blåser upp mig lite grann och känner, ja, jag vet inte, vad är det för sport som har, ja, det är hockey. Ja, nej, jag är en hockeyspelare, ja, ja, absolut. Och han helt avslappnat naturligt bara så här, ja, men då har vi de här och sen har vi de här och sen har vi de här, och jag bara har ingen aning. Nu till vad jag kände att jag saknar. Jag har ingen sportreferens. Jag har vuxit upp under 41 år då jag inte har någon referens till någon typ av sport.
Girl.
Jag har inte spelat fotboll. Jag har inte spelat hockey. Jag har inte gjort någon av de här sakerna som gör att jag bara tycker att det är helt avslappnat. För jag känner det. Jag känner ju SLM. Jag ser andra sexuella attribut så fort jag får se en susp.
Och det finns ju även så här att man har, vissa människor behöver inte ha spelat. De kan bara ha haft en, alltså så här, att man bara befunnit sig i
en aura av.
Ja, befunnit sig i en kontext.
Exakt,
någon,
man har ett omklädningsrum.
Du har inte ens det liksom.
Nej, jag har inte ens aura av omklädningsrum. För honom var det här inget konstigt. Och jag var rosig om kinderna och kände bara, dels ville jag ligga med honom. Men sen
och hade du bara sagt, inte bara ljugit. Då hade du varit löst.
Ja, men förlåt,
du bara låtsas att du kan.
Vilken kille ställer frågan i sportsammanhang till en annan kille?
Ja, ingen aning.
Men vadå? Han har väl varit med om 3 miljoner bögar. Har varit inne och köpt susp innan. Det är ju det som är så roligt.
Nej, jag har ingen aning. Eller 300.
Och Anton, han freaks out och börjar rollspela. Idrottsman. Ja, vilken bra idé. Ja. Han gav dig en opening liksom, för att det var bara, jag ska vara horig. Eller
när något. Jag hade köpt den här suspensoaren, jag var så nöjd och jag gick hem och fantiserade om den här fantastiska killen. Det är en annan historia. Men då började jag fundera på, varför har jag inte varit en del av den kulturen? Varför har min mamma och pappa inte tvingat mig att spela knattefotboll? Varför har ingen tvingat mig att vara i ett omklädningsrum? Varför har ingen tvingat mig ut på isen eller på bandyplanen och så vidare? Så jag har fått lära mig de här sakerna. Jag är helt clueless. Jag känner så här, det här är någonting som jag har missat. Jag är som Bambi på hal is när man går in i de här samtalsämnena som för honom inte var något konstigt. Men för mig var det bara, jag åkte runt som Bambi.
Och vet du, det slog mig också. För jag är lite likadan, Anton. Och vad har vi förlorat på att inte ta en del av en sportkultur? Att växa upp med den typen av liksom laganda och sånt. Vad har vi inte fått?
Det var precis det jag tänkte på. För jag är så här, jag är å ena sidan glad att jag har ju aldrig blivit tvingad till att göra något.
Annat än oralsex.
men gud, Vadå tvingad? Om man vill.
Tvingat andra.
Precis. Nej men... så att jag har ju aldrig, du vet, vare sig det spelar piano, gitarr eller läsa läxor, liksom jag har ju väldigt tidigt börjat bestämma över mig själv. Så att, och jag är glad för det, för att jag vet också varför jag har hållit mig, för jag provade att spela fotboll när jag var, ja men, 10-11.
Vilken position?
Alltså, vi kom nog inte riktigt så långt, för det, liksom, fotbollsträningen,
de andra var bottom.
Fotbollsträningen är ju inte så mycket matcher, utan det är väldigt mycket springa, teknisk träning liksom, så matcher kommer ju senare. Men så, för, i min värld så finns det två saker. Ett är grabbigheten som jag absolut inte kände mig hemma i, och jag var rädd för att bli avslöjad som bög. Så att därför kunde jag absolut inte befinna mig där, för jag förstod, jag, i min värld, så om inte jag kan prata jargongen så kommer de att vara så här, varför kan inte det? Jaha, du är bög. Vilket såklart är en idiotisk tanke, men jag var 12 år, så att, ska man säga. Men sen så är det ju också så att vartefter man växer upp så är det, kolla på amerikansk fotboll. Vad finns det? Det finns någon så här 1000, det finns någon som mellan 1500 och 2000 professionella fotbollsspelare. Inte en enda aktiv spelare är öppet gay. Och jag tänker att det säger
passiva
ju...
Passiva
då?
Förlåt.
Det säger ju någonting om den här sportkulturen, att ja, den är, det är väldigt svårt att vara sig själv. Och
fast du intellektualiserar så mycket. Alltså, at the beginning så fanns inte den här analysen. Då var vi bara små pojkar som sprang. Antingen blev satta i shorts och fick springa efter en bok. Eller en boll. En bok.
Lilla vänster.
Jag förstår, jag har helt förlorat. Tappat vad jag... Nej, men, så, jag
har sängd av. Du måste bort. Vadå, jag har inte en bok.
Det här är för Svenska Akademin. Nej, men så här, vi springer efter en boll. Eller, alltså, så här, man blir liksom satt i kontexter. Och man gjorde ju även saker för att andra gjorde dem, så att säga. Och jag undrar ju, min take på det, jag håller med allting om den manliga kulturen. Jag var jätterädd för att bli avslöjad. Jag känner inte att jag passade in. Jag blev satt i ett fotbollslag när jag var 6. Jag var en säsong, en termin, någonting sånt. Jag gjorde ett mål och det var självmål. Jag var jättestolt. Jag sprang. Och pappa, han var ju så här, han tyckte alltid det var så fjolligt att spela teater och satt och läste. Och sen så bara, äntligen skulle jag spela fotboll. Och kom ner på en träning. Och då gick jag och plockade så här maskar. Medan alla andra liksom så här. Och helt plötsligt såg jag en boll. Den bara var framför mig. Och jag bara springer. Och jag bara ser målet. Och jag skjuter.
Och skjuter.
Och jag bara vänder mig. Och bara, ja! Och sen, ingen annan hurrar. För det är ju mitt eget mål. Så det var dit liksom så här. Men där undrar jag att det fanns en brytningspunkt för mig. För jag förstår... Absolut, de lyssnade på mig. Det var inte min grej. Jag kanske naturligt inte var perfekt på i den. Så här. Men jag tilläts att sluta på ett sätt. Ja, det kanske var rätt beslut. Men det finns också någonting i att jag var 6 eller 7. Jag visste väl inte vad fan som var bäst för mig hela tiden. Alltså, och det kanske var jobbigt då, men kanske hade jag lärt mig någonting. För jag vet också att jag har varit rädd för extrema manliga miljöer sedan jag var liten. Av den här också, för jag känner mig, gud, jag lämnades med en känsla av att jag inte var bra på något. Och det här var en miljö som jag absolut inte kunde ha att höra till. Men om jag hade kunnat gå kvar ett år, kanske i alla fall kunnat sluta så här, nej, hörru, inte på liksom,
det här var inte för mig.
Ja, det här var inte för mig, men liksom inte ner i skorna. Det gör också någonting. Alltså, så här.
Men det är lite grann det som just den avsaknaden av den här manliga miljön som jag kände där och då med den här killen, som jag tar för givet på något sätt att han inte, för han sa inte att han ville ligga med mig, och då tänker jag att då var han hetero. Och då tänker jag så här,
du är så här. Aspergers.
Nej, ja. Nej, det är en självkänsla. Det är bara så här, självkänsla. Om inte de vill ligga med mig, då
älskar inte han mig. Nej, då gillar han inte mitt kön.
Jag älskar dig, Anton. Gud, du är mitt spirit animal på den fronten.
You wish. I alla fall. Och då kände jag så att jag saknade just den här manliga miljön. Jag saknade omklädningsrummet. Jag saknade att man, vad heter det, när man snärtar varandra med handduken. Ja. Att det finns en kultur och en acceptans som i vuxen ålder, när vi står där på XXL och jag ska köpa en suspensoar, så tycker inte han att det här är något. Vi var i samma ålder. Och han tyckte inte det här var något konstigt. Han tyckte att vi bondade. Mm. Och jag blev så blossig om kinderna och bara ville gå ner på knä och suga okay, av
men,
honom.
Men, okay, men, nu vill jag nyansera det från andra hållet. Du, ja, din, du ser liksom vilken kostnad du har fått betala för då att inte vara inkluderad. Kan jag få kontra med vad du har fått utav det? För att ingenting. Jag har ännu inte träffat en person. För att, ja, man kan fastna i sporten sen och sen fortsätta om man är lite bra på det och så vidare. Vad leder det till? Jo, det leder till att om man blir semibra, hur många ens i allsvenskan öppna fotbollsspelare finns det som vågar vara öppna?
Fast vänta, vad säger du nu? Du kan inte bara dra ner alltså att hålla på med sport finns ju jättemycket bra.
Ja, men lagsport har traditionellt varit, det finns en anledning till att de stora lagsporterna Att inte
jo, men vi måste kunna släppa bögperspektivet också. Alltså, så här, ur ett mänskligt perspektiv, att hålla på med lagsport i en ung ålder måste ju ge jättemycket bra grejer.
Nej, men Robin, jag säger inte att det inte finns fördelar. Jag säger att det han pratar om nu, det är vilken kostnad
han
det
har för
honom. Ja, Anton. Och det jag säger nu, det är att vänta ett tag, men då måste du också se vad du har fått för det. Och den, jag tror inte att det finns. Jag har i alla fall
fått inte, i egenskap att han slapp hålla på med det.
Ja, därför att jag har ännu inte träffat någon som har varit jättebra på lagsporter och som har fortsatt med det och som är trygg i sin sexuella läggning som bög eller som inte har haft jättelång tid på sig att vara svagare. Därför att i den här omklädningsrumsmiljön under tonåren, framförallt Anton i vår ålder, det fanns inte utrymme för att och jag kanske gillar killar. Förlåt, du hade blivit så förintetgjord, så att din självkänsla som du har idag hade inte kunnat existera. För du hade blivit helt jävla fucking
omintetgjord. Jag håller inte med dig, Micke. Jag håller inte med dig. För nu pratar du om som att Anton var klar. Att allting du ser här idag var det som Anton tog med sig.
Nej,
men det är såklart. Och så var det inte. Vi utforskade folk. Anton är en produkt av all hans erfarenheter som han hade. Och han kanske hade haft andra och kommit ut någorlunda som han är nu idag också. Jag kan se som så här. Jag, på riktigt kan jag säga. Jag är lite ledsen att jag inte förstår sporten. Och jag kan känna mig utanför och jag vill förstå. Och jag gör inte det för att jag känner att jag inte har fått det från barns. Jag har inte liksom, och det handlar ju så jättemycket kring att vi inte om man inte passar in i en normativt maskulin roll så blir man liksom inte medbjuden eller man vill inte till och med kanske folk anstränger sig. Såklart, det måste vi ändra. Men det handlar inte om sporten. Det handlar ju om män.
Nej. Jag självklart, men fortfarande så hade det fått ett pris. På riktigt, jag kommer tro köpa ditt argument den dagen du visar mig i alla fall 3 öppna spelare i min och Antons ålder som under sin aktiva period som var liksom gick in i en lagsport.
Det är ingen som i era ålder spelar fotboll.
Jag kan även.
Nej, men grejen är att om du tittar på det, ju högre upp du kommer, desto färre finns det som ens vågar yppa det. Sen kommer de med klara.
Ska jag droppa 3? Ja. Nej, det är klart jag inte kan. Men Micke, jag förstår verkligen vad du menar. Men min poäng var mer det Robin sa. Jag känner mig ledsen. Jag känner mig ledsen att jag inte hade den här gemenskapen. Gemenskapen saknar jag.
Ja, men Anton, jag förstår det. Men det jag då menar är att nu vill du ha allt. Du har fått någonting till ett pris. Och priset är den här gemenskapen. Och du saknar den. Men då, om du saknar den, då måste du också på riktigt vara okej med att då kanske jag inte hade haft lika stark självkänsla. Hade du varit fine med det priset, då köper jag det. Men jag tror inte att det hade varit det.
Nej.
Och det kopplar ihop med.
Och då blir ditt klagomål lite så här. Jag önskar att jag hade haft 10 miljoner. Ja, men det hade du kunnat ha om du verkligen. Om pengar var allt viktigast för dig, då hade du verkligen kunnat ha det. Så det handlar ju om att svårt att ta det på allvar.
Vi får inte lova att nyansera det. Det är ju tillbaka till det igen. Alltså, Anton han fick inte vara både fotbollsspelande och en kanske inte normativ ung norrländsk pojk. Mm. Det var inte ihop ord samma sak för mig.
Det liksom, och det förstår jag, det är en sorg över det. För det är jättesorgligt, och numera så kanske det är lite mer lämpligt.
Ja, och jag vill inte dra det till en sorg, för det är inte en sorg. Men,
nu har du det.
Nu är det en sorg.
Inte bara något annat. Nej, men jag tänkte på det när jag kom hem, att det var en värld som jag inte var familjär med, och att jag kände en avsaknad av den grabbkulturen eller den lagspelskulturen, som jag eventuellt hade blivit en annan person i mitt privata och i mitt yrkesliv om jag hade fått ta del av. Mm. För honom var det här inga konstigheter, förutom att jag ville ställa mig på knä och suga av honom. Det var ju inte han kanske eventuellt fine med. Men han var helt fine med...
Jo, då försök bara. Me too! Men... Förlåt.
Men han var helt fine med att jag var helt rudis på det här med suspensoarer, och han förklarade för mig vad jag skulle ha dem till och hur det gick till, och jag behöll med. Och jag låtsades ju vara en person som jag inte var, för han trodde när han pratade med mig helt fördomsfullt att jag kom insvepande så här i mina shorts och mina knästrumpor och min långa jacka och min lilla skinnryggsäck eller lilla bögslunga som jag hade. Så gjorde han ingen notis av att jag inte hade koll på det här. Han pratade med mig.
Han sa i sportsammanhang.
Exakt.
Så att någonstans...
Well.
Men han gav det en öppning i alla fall.
Absolut. Men han gjorde ingen notis av att...
Han gjorde ingen grej av det.
Nej, han gjorde inte det. Nej. Utan han pratade med mig som jag tänker i min fantasi, om jag hade varit en annan typ av person, hade haft samma referenspunkter till det, att man hade pratat sport till sport.
Han låter som en väldigt sympatisk person som så att säga inte fastnade för sin första, utan som bara säger okej, nej, men du säger det här, det är fine, och jag köper det.
Han köpte att jag var en hockeyspelare.
Det hade jag också gjort. För jag vet ingenting om hockey, jag vet inte hur de ser ut.
Ja, det är underbart. Nej, men det var bara en sån här liten nett... reflektion.
Jag tycker det var jätteintressant.
Ja, men tack, Anton. Jag såg igår på On This Note så jobbigt när man är vuxen och man inser någonting om sig själv. Så man, när man får lite taps into någonting som man hade ingen koll var en grej för en.
Berätta.
Igår kollade jag på en dokumentärfilm som heter Thailands drömmar, som handlar om Renzo Aneröd som Renzo Aneröd som växer upp i Göteborgs arbetarklass helt enkelt. Där många av de manliga sidorna i hans släkt har flyttat till Thailand och börjat liksom ett Thailands liv. Liksom. Helt plötsligt har liksom en svensk thai-kultur vuxit fram i hans släkt. Så här är en dokumentärfilm där han utforskar de rötterna och lär känna sin familj lite bättre. Och det här är liksom en journalist som liksom besöker sitt. Och jag det är så roligt, och jag kommer säga, det var en halvbra dokumentärfilm, ska vi säga. Men jag reagerade så starkt på det här. Det var så jobbigt att titta på, för det här var liksom någonting som jag inte har tänkt på. Men det här var ju hela min släkt i den här filmen. Alltså, titta på de här männen i den här filmen. Och jag bara, men gud, vänta, jag kan inte titta. Jag var tvungen att stänga av ibland. Jag kunde inte titta på sättet de pratade på, sättet de hur deras retorik var, hur de pratade om kvinnor, hur de pratade om liksom. Jag blev helt...
Det kom för nära.
Jag var tvungen att liksom pausa och ta mig igenom liksom stötvis. Och jag bara, men gud, hur kan jag vara 37 år gammal och ändå gjort en fucking jävla dokumentärfilm om min egen pappa och liksom ändå tänkt ganska mycket. Och sen kommer en sån här film när någon liksom bara, har den här göteborgska... Alltså, och så bara, och så reagerar hela min kropp. Ja, men det var det göteborgskare. Alltså, jag reagerade så himla starkt. Ja. Och att jag bara, men gud vad jag flyr ifrån. Alltså jag flyr så mycket ifrån den här bakgrunden jag har, som är liksom, gud, som jävla trashy. Alltså, jag pratar om att jag arbetar klass från Göteborg. Och sen tittar jag på det, så bara, kan jag inte ens titta på en film? Jag kan inte ens ha det nära mig.
Varför pratar du inte om göteborgska?
Teater och sånt. Men, och så kanske självförakt, vem vet? Alltså det, nej, allt men, det där liksom.
Robin, det här, vet du, det här är så himla... Jag förstår exakt vad det går igenom, för att som vissa lyssnare vet, så jag har ju börjat skriva min bok och nu liksom bara rasslar det på. Och igår så skrev jag om just en sån grej som jag har haft i ungdomen. Som, just det här, det fanns så mycket skam och skuld. Och jag var inte, jag berättade, det är en historia som jag har berättat om mig själv så många gånger. Och jag har alltid berättat den som är lite så här, haha, du vet. Men inte fattat varför, för att jag tror att alla de här minnena som jag har från vissa åldrar, de är ju minnen för att de är i väldigt starka upplevelser. Och det jag ofta har trott var så här, haha, jag väljer att berätta det så, men det som ligger under är inte haha, det ligger någonting djupare.
Och det, som, det man tänkte med den här är så här, jag reagerade och sen insåg jag så här, men gud, det här är liksom det jag har spenderat hela min, alltså, den här kulturen, det här, de här männen, det här sättet att vara, hela den kontexten har jag spenderat hela mitt liv att liksom ta mig bort ifrån, att fly ifrån på ett sätt. På olika sätt liksom. Och sen ser jag på det och det blir för nära. Och så slår jag mig så här, men måste jag titta på den här? Varför tvingar jag titta mig på det? Är det viktigt att måste vi alltid gå tillbaks och titta på allting och uppleva det? Så blir jag så här, vad håller jag på med? Alltså, förstår ni?
Självskade
beteende. Ja. På ett sätt var det så här, det här var ingen film. Jag tror inte att det skulle handla om det här. Jag var inte så att jag letade efter den här. Just och det. Jag är en själv relativt reflekterande
filmen
person.
Ville visa sig för dig.
Ja, men förstår ni, det var så roligt att man ibland har man ingen aning om att man har problem med saker. Men uppenbarligen så kunde jag inte se en jävla dokumentärfilm om Göteborgs arbetarklass utan att jag reagerade jättestarkt.
Ja.
Och jag bara, aha, är det här ytterligare en fucking jävla dörr jag måste öppna och titta på? Så vi får se. Vi måste runda av nu för vi har pratat så jävla mycket.
Men jag skulle jättegärna i ett avsnitt att du bara pratar göteborgska.
Jag tror inte jag kan det faktiskt. Det här är faktiskt hur jag pratar nu.
För mig så skulle det vara Robin i en roll.
Men jag måste, vet du vad, då måste vi åka till Göteborg tror jag, och min mamma måste vara
nej. Nu har du öppnat Pelleport.
Ja. Det
här kommer hit. Robins mamma kommer hit.
Ja, hon vill gärna komma hit.
Eller vi åker till henne.
Nej, men
vad vill du?
Either way, men ja, då kommer jag nog kunna prata göteborgska. Oh. Jag måste ha, jag vet inte vad det är, men jag har gått så länge och tränat bort göteborgskan. Så jag har ju vissa så här ord som kommer fram, men jag har jättesvårt att dra fram det. Jag måste spela. Ja.
Nej, men det här är
mamma alltså, kan.
Jag älskar din mamma bara genom att ha sett henne på sociala medier. Och jag känner det här är en soulmate för mig.
Ja. Nej, men det är många som känner så när de träffar mamma. Sen så har inte de spelat så lång tid med dem.
Men innan vi går, det finns två saker vi behöver plugga. Första är vi är nominerade, Anton.
Ja, men precis. Förlåt. Vi är nominerade i en
Finest Lifestyle Awards.
Ja.
Exakt. Lifestyle Awards 2018. Så är Bögministeriet nominerade som årets podcast. Just saying.
Det är ganska feta poddar som vi
alltså grymt feta. Nu ska vi inte nämna de andra poddarna.
Nej, för de betyder ingenting.
De betyder ingenting. Men jag skulle bara vilja uppmana våra lyssnare till att eventuellt gå in och nominera oss så att vi...
Vi är nominerade. Rösta på oss.
Rösta som nominerade.
Ni hittar länken på vår Facebook-sida. Ni hittar länken på vår Twitter. Och ni kan också bara googla Finest Awards.
Nej, inte Finest. Lifestyle Awards.
Men du är på finest.se.
Nej. Finest upphör i och med detta och heter Lifestyle istället.
Och vi ber inte dig om så mycket, så gör det här nu. Alltså om ni tänker, vi gör det sen. Nej, gör det nu. Nu väntar vi 5 sekunder, vänta. Nu ska du alltså trycka dig in på länken. Gå in på Facebook nu. 1, 2, 3, 4, 5. Bra, och så gör du någonting gott för Bögministeriet. För vi gör den här gratis för dig. Så kan du rösta på den här jävla...
Och sen så ber du också ett par vänner rösta. För det, alltså för riktigt, det vore så himla roligt att vinna. Vi vann ju inte QX.
Nej, men vi vann däremot. Vi har vunnit Sveriges ungdomsmottagningspris.
Åh gud, det var så himla fint.
Det är
en av mina absoluta favoriter.
Men till nästa år kommer vi att vinna på QX-gala.
Det känns som att det är helt omöjligt eftersom man inte
har jobbat
på
QX.
Alltså man inte
jag
ny.
Jag har en ingång.
Gud vad bra.
Jag kommer lösa det här.
Okay.
Bra, Anders Hörman. Ja. Vi löser det här.
Bra.
Och jag vill plugga en sak till innan vi avslutar. Och det är Robin, du tipsade om Grotescos.
Ja.
Alltså förlåt. Kan ni bara göra det här er en tjänst och se Grotescos musikal, första avsnittet om flyktingkrisen. Det är det mest genialiska kommentaren över hela vad som har hänt i Sverige. Alltså den är, det är så bra.
Ja, det kommenterar saker som alltså det visar liksom vad mycket man kan göra bara med typ att ha en bild. Alltså, allt är en referens till det andra. Ja. Ingenting är lämnat åt slumpen. Och så här, musikaliskt. Och även här, om vi pratar om ideologier, så är det också så här, partiernas kris. Vad de genomgår, vad de är beroende av varandra.
Jag älskar att vi bad om en sak, sen ber vi om mer. Ja. Och mer och mer.
Robin ber om det, jag bad om det här.
Och du ber om en susp. Så är det toppen.
Exakt. Och
vi hörs igen.
Och ett innehåll
i suspen. Vi hörs igen nästa vecka.
Hejdå!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.